Det här är en podd från Svenska Yle.
Under midsommarhelgen så samlades EU-ledarna till ett toppmöte. Dan, du kanske hörde till den promille av befolkningen som i midsommarbastun ägnade en tanke åt det här toppmötet.
Ja, alltså lite mellan sillen och siken så ägnar jag några strödda tankar på det där, för man kommer ju inte riktigt ifrån det. När man har varit korrespondent både i Bryssel och Berlin, så är det här en fråga som intresserar.
Det här är alltså nyhetspodden som inte tar semester utan fortsätter diskutera aktuella frågor även under sommaren med mig, Johan Ekman. Och idag har jag som gäst Dan Ekholm som är ledarskribent på Vasabladet och har en bred Tysklands- och Europa-erfarenhet. Det som alltså har hänt under veckoslutet är att EU-statschefer har diskuterat en återhämtningsfond för EU. Och det är alltså en massiv återhämtningsfond. EU-kommissionen har talat om 750 miljarder euro. Tyskland och Frankrike har nämnt summor som 500 miljarder euro. Och det handlar också om att EU ska få beskattningsrätt. Och det här är ju liksom faktiskt en väldigt stor fråga. Och det, alla är inte helt förtjusta i det här. Till exempel i Dagens Industri så sammanfattar man på ett ganska bra sätt hur man kanske tänker i många europeiska länder, nordeuropeiska länder kring det här. Att förslaget är diffust, monumentalt, franskt och federalistiskt. Sådant som svenskar normalt skyr, så står det i Dagens Industri. Men vart är vi nu alltså på väg, och varför är det liksom så att Tyskland är en så viktig, har en så viktig roll i den här frågan?
Tysklands förbundskansler Angela Merkel så presenterade det här paketet ännu en gång inför den tyska förbundsdagen, alltså parlamentet, i torsdags precis före det här EU-toppmötet skulle börja. Och då sa hon att det här är den värsta kris som EU någonsin har drabbats av, coronakrisen alltså. Och att det här måste man göra någonting åt. Och tanken är ju det att det här paketet ska hjälpa den europeiska ekonomin att komma på fötter igen, för att om vi i Europa drabbas av massarbetslöshet så är det inte bara en nationell fråga, utan när vi har en inre marknad, när vi säljer mycket produkter till varandra, så måste vi också ekonomin komma igång så att vi kan sälja några produkter till varandra, för att annars så stannar allting av och det blir bara kris på alla håll och kanter, och då är det inte bara enbart en nationell fråga utan det är en större europeisk fråga.
Ja, kan man säga att det här på något vis till och med en ödesfråga för Europa?
Eventuellt kan man säga det. Det är lite svårt att säga. Jag skulle vilja undvika att ta till för stora ord, men det kan hända att det är en ödesfråga för Europa. Förra gången det var ett riktigt krisläge i Europa, som var ju på 1930-talet efter börskraschen i New York. Och så kom den stora depressionen, och det slog ju väldigt hårt mot Europa och särskilt mot Tyskland, mot den tyska ekonomin. Och det här blev då grogrunden för att nazisterna kom till makten i Tyskland. Och därför är den här ju, därför har tyskarna en historisk medvetenhet om vad såna här kriser kan leda till, plus att de också känner att de har ett europeiskt ansvar. Man kan inte liksom bara enbart se till sitt eget väl och ve, även om de också gör det. Men man måste sätta det i en större europeisk kontext och inte bara i en tysk kontext.
Ja, det är sant, det här historiska perspektivet är jätteintressant. Jag hade en tanke kring det, men det som men alltså en fråga som jag har funderat på är det att i Finland, överlag är det ju så att vi i Finland brukar vi ju snegla ofta mot Tyskland. Alltså Finland brukar ofta följa de förslag som Tyskland kommer med i EU. Och samtidigt så har man i Finland ofta varit på något vis känt sig trygg i att den tyska staten står för en sån ganska strikt budgetdisciplin och att man kan räkna eurorna där och att man inte ger sig in i sådana här stora projekt med stort ekonomiskt gemensamt ansvar. Men nu är Tyskland med och förespråkar en sån här lösning som skulle innebära väldigt stora summor gemensamt ekonomiskt ansvar. Att finns det här liksom helt enkelt något sånt här egenintresse kanske som Tyskland också har?
Alldeles klart finns det också ett egen intresse i det här. Det gör det också för Finlands del. Om vi bara som en kort parentes här tittar på Finland, så har ju Finlands näringsliv EK förespråkat att vi måste ha en europeisk lösning på det här, ett europeiskt räddningspaket. EK har inte tagit sin ställning till om det ska vara lån eller om det ska vara direkta bidrag, men att en investeringsrecession, långvarig investeringsrecession, är någonting som skulle drabba ett exportberoende land som Finland väldigt mycket. Och samma gäller ju givetvis Tyskland. Det är ju klart att de vill att ekonomin i Europa ska komma igång så de kan sälja sina produkter. Det är alldeles klart att det finns det egen intresse. Men det finns givetvis också ett vidare politiskt intresse vid sidan av den här ekonomiska biten.
Ja, alltså, om vi då tänker på finanskrisen till exempel 2008, så då hade ju Tyskland en väldigt sån här, och du har ju följt med de här frågorna länge, och då förespråkade Tyskland en väldigt strikt linje på något vis också när det kom till Sydeuropa. Men ändå säger man ju att men Tyskland hör till de länderna som egentligen gynnas, ett av de länderna som gynnas mest av euron och av det här gemensamma europeiska integrationsprojektet på något vis.
Ja, absolut, Johan. Du har alldeles rätt på den punkten, att för Tysklands del så är den inre marknaden en succé på alla sätt och vis. Tidigare var det så att ibland kunde den tyska marken, när de hade en egen valuta, kunde den tyska marken bli för stark, så att de tyska bilarna blev för dyra. Men nu när italienarna, eller grekerna och tyskarna och vi har samma valuta, så finns inte det här att den tyska marken blir för stark. Utan tyska produkter går åt i alla fall. Då är frågan, hur högt pris ska man betala för då det? Och då var det ju den här frågan om Sydeuropa, och då särskilt Grekland, som ända från finanskrisen 2008 ända fram till 2015 så krisade sig väldigt, väldigt mycket. Det fanns i och för sig olika åsikter inom Tyskland också på den tiden om hur man skulle lösa den här saken, och Merkel var ganska moderat i den här frågan. Att hennes finansminister Wolfgang Schäuble på den tiden, numera han talman i parlamentet för bundsdagen, men då när han var finansminister så var han hårdare än vad Merkel var. Och han skulle i det här kritiska skedet 2015, när grekerna sa nej till EUs sparpaket i en folkomröstning, så var Schäuble och troligtvis också Alexander Stubb, som då var Finlands finansminister, beredda att låta Grekland falla och lämna euron. Men Merkel satte då stopp för den här processen och rädda Grekland. Så att hon är ändå en väldigt ansvarstagande och försiktig, men är givetvis medvetet sitt ansvar att hon måste bära det här ansvaret i slutändan, för att det är det ingen annan som gör.
Ja, alltså Merkel är ju fortfarande kvar. Den tidigare finansministern är inte kvar. Men samtidigt är det ju också så att Merkel har ju, hon blev ju mindre populär. Men nu har, och speciellt då efter flyktingkrisen, och sen var det så att högernationalisterna, det här AFD-partiet, blev populärare. Men det som vi nu ser, och det tycker jag är ganska intressant, är ju det att Merkels popularitet har igen stigit, och CDU, alltså hennes parti, centerhöga kristdemokraterna i Tyskland, så jag tyckte jag läste någonstans att det var nära 40% som säger att de nu stöder partiet. Det är alltså väldigt höga siffror, så det här på något vis verkar ju ge mera svängrum också åt Merkel att liksom agera i Europa.
Det har du alldeles rätt i, det är precis just så det är. Hon har en starkare ställning nu, eller hon är populärare än vad hon har varit på väldigt länge. Under sina tidigare år som förbundskansler var hon väldigt populär, och CDU, alltså Kristdemokraterna i Tyskland, kom upp till såna här nivåer som nu i opinionsmätningarna, men det var en lång period här, precis som du säger, efter flyktingkrisen som de nästan halverades, eller från nästan 40% gick ner till cirka 20% i de värsta valen och opinionsmätningarna. Så att det här är klart att hon har ett svängrum politiskt, men det är också det att hon behöver inte vara rädd för att inte bli återvald, för hon har ju sagt att hon ska pensionera sig, eller ska sluta i politiken. Hon har inte sagt att hon ska pensionera sig, men hon har sagt att hon ska sluta i politiken efter den här mandatperioden som löper ut då om drygt ett år. Det är valt i förbundsdagen i september 2021. Så då har hon varit 16 år som förbundskansler, så att hon har ju liksom ingenting att förlora på den punkten. Och det verkar ju som så att hon har fått sitt parti med sig. Att Kristdemokraterna är ju relativt pro-europeiska. Om man jämför då med finanskrisen tidigare, så då satt Kristdemokraterna i koalition med Liberalerna, FDP. Och de var däremot mera kritiska till det här lånepaketen till Grekland och övriga sydeuropeiska länder. Men nu sitter Merkel tillsammans med Socialdemokraterna i regeringen, och där finns det inte liksom slitningar på den här punkten inom regeringen. Det finns från oppositionshåll, då från FDP, alltså Liberaldemokraterna, de är delvis kritiska, och sen då särskilt AFD, Alternativet för Deutschland, Alternativ för Tyskland, partiet som ett högerpopulistiskt, till vissa delar nationalistiskt parti. Men de övriga oppositionspartierna, de gröna och vänsterpartiet, så förhåller sig positivt, relativt positivt till det här paketet.
Men det är faktiskt ändå, jag tycker att det här är en stor grej, i alla fall för mig under min livstid, så har det på något vis alltid, eller så länge jag har följt med politik, så är det så att Tyskland har faktiskt förknippats med den här, det har varit den här disciplinära på något vis staten, så har det sett ut på något vis. Att, men, och nu har man då hittat Frankrike, och samtidigt minns jag från historieböckerna att man talar om att det finns det här fransk-tyska samarbete, att det är liksom en motor som driver integrationen framåt. Det här är två länder som tidigare var i luven på varandra hela tiden. Jag undrar, att är det månne så att vi kanske ibland i Finland när vi diskuterar det här och i Norden inte riktigt ändå förstår hur liksom viktigt det här upplevs i Centraleuropa, i Tyskland och Frankrike. Det här att ändå, när det krisar till, att då liksom då ska man ändå kunna agera.
Det har du alldeles rätt i på det sättet. Att, det ska säga, den här vulgärbilden av det här tysk-franska samarbetet var sådär att då på den tiden när det fanns ett Västtyskland och DDR sen inte var med i EU förstås, men det var liksom det här tysk-franska samarbetet var starkt. Och då var det så att Frankrike kom på en idé och så betalade Tyskland. Det är liksom, ska vi säga, vulgärbilden. Och därför så blev jordbruksstödet så omfattande, för att det var de franska bönderna och vinodlarna, så de behövde väldigt mycket EU-stöd. Och då fick de liksom tyskarna betala, och Frankrike sa vad som skulle göras. Men det är liksom en väldigt förenklad version av det här, för det är betydligt mer komplicerat än så. Men ska vi säga, det är viktigt att komma ihåg när man ska försöka förstå Tyskland, att för Tyskland är EU en del av landets identitet. Det är inte så det som i Finland, att det är vi och så är det EU och de där borta i Bryssel, utan det är liksom en del av den tyska identiteten. Att det är liksom det där fula F-ordet, och då tänker jag inte på något könsord utan på den här federalismen, så ses i Tyskland som en del av den demokratiska processen och en garant för att landet är demokratiskt. Att då under Tredje riket, under Hitler, så hade all makt koncentrerats till Berlin. Då segrarmakterna såg till att Tyskland fick en federal konstitution där delstaterna har sin kompetens och den federala regeringen i då Bonn, var det på den tiden, senare Berlin, hade sitt att säga till om. Så för den tyske medborgaren är det väldigt naturligt att kommunen gör sitt, regionen gör sitt, delstaten gör sitt, den federala regeringen i Berlin gör sitt och EU gör sitt. Det är liksom, det är inte vi och dem, utan de är en del av hela det här systemet. Och till skillnad från vi som är en nyare EU-medlem och som också har en annan identitet kanske än den tyska.
Ja, alltså Tyskland går nu alltså i spetsen för att föra EU försiktigt i en mera federal riktning. Det gör de tillsammans med Frankrike och tillsammans med EU-kommissionen. Och vissa är skeptiska, men det är ändå att det här hållet det snubblar så att säga. Vi har diskuterat idag den här frågan. Vi har diskuterat Europas framtid. Vi har diskuterat hur Tyskland förhåller sig till Europas framtid. Tack Dan Ekholm. Det har varit en intressant diskussion. Du har alltså lyssnat på Nyhetspodden som i sommar utkommer på måndagar, tisdagar och torsdagar. Lyssna på oss igen i morgon. Tack.